Hej och välkomna till A-radion. Vi sänder från Sävedalen. Jag, Jesper Hallén, Tamara Nesic, Daniel Dellemark och idag har vi med oss Mattias Jonsson. Varmt välkommen.
Tack så jättemycket, kul att vara här.
Du sitter i riksdagen och du är även ordförande för Göteborgs socialdemokrater.
Precis, det var
bra. Hur är läget?
Jättebra, ja. Fantastiskt bra. Och solen skiner.
Solen skiner. Ja. Känns som att sommaren är på gång, tycker jag.
Verkligen.
Mattias, du är ju här idag med oss för att prata lite gott och blandat. Men jag tänker att vi måste ju ändå få starta med en liten presentation. Kan inte du berätta lite om dig själv?
Jag heter Mattias Jonsson som sagt. Bor i Göteborg, närmare Björlanda. Fast är uppvuxen i Lysekil, norr om Göteborg. Och sitter i riksdagen sedan 2010 och har förflutit bland annat på bilindustrin. Jobbat på Volvo i Uddevalla, byggt cabriolet en gång i tiden. Och där var jag också fackligt aktiv.
Fint. Och nu är du här med oss idag. Och du spelade faktiskt in radio igår, såg vi, så du är uppvärmd och redo för idag.
Jag gjorde ett förinspel igår, ja, på P4 i Göteborg. Exakt, det handlar om säkerhetspolitik den gången.
Och det ska vi prata om lite även idag. Men på tal om idag har det ju hänt ganska mycket för oss socialdemokrater i Göteborg. Vi har varit ute på, jag vill påstå, alla gator och torg idag. Jesper, vi var ju i Biskopsgården här tidigare.
Det var vi. Vi gjorde faktiskt en liten kampanj, eller en stor kampanjpromenad ute i Biskopsgården när vi gick och delade ut rosor, flygblad, pratade med biskopsborna och pratade lite stadsplanering och sådär. Det är ett stort intresse inom partiet. Sen har vi varit på Tynnerhetsdagen, vi har varit på Frölunda torg, vi säljer Laglöfs torg och fler platser runt om och sånt. Så att ni har kanske sett några sossar ute på gatorna.
Samtidigt som vi var i Biskopsgården och promenerade så var det ju faktiskt Tynnereds-dagen idag också. De är ju ute där och varit ute i Backa och varit lite överallt. Mattias, kollar du på Eurovision?
Det händer, ja. Och har du hört talas om att det ska vara ikväll också.
Jajamän, finalen är ikväll.
De säger det.
Ja. Men om man lyssnar på reprisen så har den ju redan varit. Så att, då hoppas jag att vi inte spoilar någonting här i förväg och så. Men... har du någon favorit? Hejar du på någon?
Ja, Sverige.
Sverige,
ja. Det är bra, bra svar. När jag åkte hit så sa de att Sverige är tippad som nummer två. Jag tror Ukraina kanske tar då segern. Så att vi har ju goda förutsättningar, så det blir ju superspännande ikväll.
Det blir det verkligen. Och då måste vi ju faktiskt börja här dagen med att lyssna på lite Eurovision-låtar. Och då tänkte vi att vi ska lyssna på några vinnare och... vi börjar helt enkelt lyssna på förra årets vinnare. Så här har vi Måneskin med Zitie Boni. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på A-radion idag den 14 maj med mig, Tamara Nesic, Jesper Hallén, Daniel Dellemark och våran gäst Mattias Jonsson. Partidistriktsordförande för Socialdemokraterna i Göteborg och riksdagsledamot. Är det så att ni hör detta på en torsdag så hör ni reprisen här. Vi har ju en väldigt speciell gäst med oss och en väldigt eminent sådan. Så att är det så att ni som lyssnar har några frågor så får ni jättegärna ringa in till oss på 031 26 10 90. Jag upprepar 031 26 10 90 och ställa era frågor till Mattias Jonsson. Och medan vi väntar på det så har vi lite egna frågor vi vill ställa till dig, Mattias. Det är ju valår. Och under ett valår så lyfter man ju många frågor och prioriteringar och budskap och sådant. Vilka är våra prioriteringar det här valet?
Det är ju en väldigt, väldigt bra fråga och vi behöver också vara tydliga med vad vi vill för att kunna få möjlighet att styra landet men också våra kommuner och regioner. Och då finns det tre stycken utpekade prioriterade frågor. Det ena är att vi måste komma till rätta med den segregationen som vi har i våra städer. Bland annat Göteborg är ett väldigt tydligt exempel på det. Samtidigt behöver vi också pressa tillbaka den kriminaliteten som finns. Så det är nummer ett. Nummer två, det är att vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden. Och där behöver vi verkligen förändra systemet så att inte vi har... som vi har sett exempel på, där våra skattepengar går ut i privata fickor och vi måste så här, pengarna ska gå på till rätt saker. Det kan utveckla lite grann ytterligare såklart om ni vill. Nummer tre, det är miljöfrågorna. Vi är mitt inne i en grön revolution och det skapar också enormt många nya arbetstillfällen. bara som för ett par veckor sedan så kom det ett besked om att man ska starta en ny batterifabrik i anslutning till Torslandafabriken. Det är 3000 nya jobb. Det här ska vi verkligen ta oss an och också från politiken skapa förutsättningar. Och då kan vi också bli mer konkurrenskraftiga, vi skapar nya jobb och gröna jobb, vilket är helt fantastiskt.
Mycket viktigt, mycket, mycket bra. Säg då att vi får 51% i valet nu i höst. När vi får 51% i valet i höst. Vilken är den första reformen du skulle vilja att vi tar tag i och genomför?
Jag önskar att vi får 51%.
Vi kommer att få 51%.
Ja, exakt. Våra opinionssiffror ligger idag på kanske någonstans mellan 32-33%. Och det är bättre än förra valets resultat. Så det är bra. Och vi ska klättra uppåt och jag gör allt. Och vi gör allt tillsammans för att vi ska få 51%. Jag tror att en sak som är jätteviktigt att ta, det finns många såklart, men en grundläggande sak att ta tag i, det är att vi ser över med en ny skattereform. För vi vet att vi behöver investera enormt mycket i vårt samhälle, i vår välfärd, i våra gemensamma alltså sjukvård, skolor och så vidare. Samtidigt som vi har ett nytt säkerhetspolitiskt läge där försvaret måste också byggas upp. Och då kan vi inte ha en situation där pengarna som ska gå till försvaret plockas från äldreomsorg eller barnomsorg eller skola, utan då behöver vi få nya former av intäkter. Så en skatteöversyn där de som tjänar väldigt mycket pengar idag, och vi har ett klick människor som har blivit väldigt mycket rikare de senaste decennierna faktiskt, de skulle kunna få förmånen att vara med och bidra mer till vårt gemensamma samhälle. Det tror jag skulle vara en väldigt bra reform för att kunna ha utrymme och kunna göra olika satsningar.
Vi ser fram emot denna reform.
Ja, precis. Och vi pratade mycket om att det här med att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, som du var inne lite på. Vad betyder det egentligen? Vad menar vi med det?
Så vi har ju haft en lång tid där vi har lagt ut flera verksamheter där vi har sålt ut, där vi har idag privata aktörer som plockar ut stora vinster av det som faktiskt våra gemensamma skattepengar bör gå till. Och jag menar att det är inte särskilt klokt att vi har en politik som gör att vi kan tjäna pengar på våra barn. Privata kan tjäna pengar på våra barn eller tjäna pengar på våra äldre. Och sen låter de pengarna gå in i skatteparadis, och det finns massa sådana exempel. Alla de kronorna som vi betalar i skatt måste gå dit de är tänkta att användas till. Och det är ett sätt att ta kontrollen över välfärden. Och vi ser också det att den politiska styrningen över välfärden behöver också justeras upp. Vi ser att vi har färre politiker idag, men fast vi har en ökad befolkning. Vi ser att vi har en administrativ överbyggnad både i kommuner och regioner. Det ibland behövs, men det drar också väldigt mycket pengar. Och personalen längst ut så att säga, som möter de äldre och som möter barnen, har inte alltid fått de resurserna som de skulle behöva få. Och det är också ett sätt att ta tillbaka kontrollen och styra medlen där de faktiskt behövs.
Just det.
Och då skulle jag vilja hoppa tillbaka till det första som vi pratade här om segregationen och vända på varje sten. Det tror jag är jätteviktigt, för att vi har ju en situation i Göteborg som det ser inte ut i resten av Sverige som det gör i Göteborg. Och vi har ju väldigt stora klyftor mellan olika delar av befolkningen här, och det ser vi inte liksom allra minst i våra förorter. Och då är ju min fråga helt enkelt, vilka ser du som de absolut viktigaste åtgärderna som vi måste ta till med för att kunna bryta segregationen, och då både på kort och längre sikt? Det är en väldigt stor fråga, men jag ställer den ändå.
Den är stor, och det finns inte ett svar på den frågan. Det är en palett av åtgärder som måste göras. En stor fråga här som måste verkligen tas tag i, det är bostadspolitiken. Vi kan inte ha en politik som säljer ut våra hyresrätter. Vi kan heller inte ha en politik där man bygger ännu mer hyresrätter, där vi har ett överväldigande av bara hyresrätter. Så då måste vi ha mer bostadsrätter och mer villor och så vidare i de här områdena, som man får blanda boendeupplåtelseformer. Det är en sån del. Men sen behöver vi också fortsätta satsa på våra skolor. Alla barn måste klara skolgången, komma ut med godkända betyg för att kunna förverkliga sina drömmar. Vi måste ha ett civilsamhälle som är starkt. Vi måste ha en socialtjänst som har både förtroende och finns närvarande och bygger relationer med familjer där man kanske också behöver extra stöd. Mm. Sen är det en ytterligare del som vi har lyft upp från Socialdemokraterna under lång tid, både nationellt men här i Göteborg. Och det är ett tråkigt begrepp som kallas för EBO-lagen. Men kort skulle man kunna säga så här, att vi har ju ett stort ansvar, vi ska ta ett stort ansvar för de som är på flykt och kommer till Sverige. Men det kan samtidigt inte vara så att man som nyanländ hamnar i områden där redan tidigare många nyanlända har hamnat, som kanske behöver extra stöd, där vi behöver extra resurser i skolan, där trångboddheten är stor. Vi behöver se till så att stadsdelar och städer i landet som inte har tagit emot nyanlända faktiskt tar ett större ansvar för att få en bättre fördelning. Det är ett sätt också att klara integrationen, som faktiskt är en grundläggande del för att klara av segregationen.
Det låter som att det går mycket hand i hand här, både ja, vi kan ju inte vända på varje, eller vi behöver vända på varje sten för att ja, bryta segregationen, men det går ju inte utan att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Och det är ett väldigt bra svar på en väldigt stor fråga, och då tänker jag helt enkelt att vi spelar lite musik på det.
Välkomna tillbaka till den här soliga Sävedalen. Vi sitter här med Mattias Jonsson, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. Vi var ju inne lite på segregation. Jag tänker på brottsligheten, och särskilt kanske gängbrottsligheten, slår ju särskilt hårt mot just arbetarklassen, mot göteborgare med lägre inkomster, mot medborgare som bor i vissa utsatta områden. Hur ska vi nu lyckas pressa tillbaka det grova våldet, Mattias? Vilka åtgärder ser du som mest prioriterar?
Vi pratade ju tidigare om segregationen, och sa att det finns inte ett svar på att lösa segregationen. Och det är faktiskt samma sak, skulle jag vilja säga, med brottsligheten och den organiserade brottsligheten. Det finns tyvärr ingen quick fix på det här. Vi har ju sett att vi under lång tid förstärkt polismyndigheten och rättsväsendet och skärpt både lagar och infört nya lagar. Mm. Och det har resulterat i, bara de senaste 2 åren så har 1 000 gängkriminella blivit frihetsberövande. Alltså 1 000 på de senaste 2 åren. Mm. Och det visar att polisen gör ett intensivt arbete. De har fått mer resurser och lagstiftningen har skärpt. Men skjutningarna fortsätter, det grova våldet fortsätter. Och då bör man ju också fundera på, hur får man stopp på nyrekryteringen av unga kriminella? Det är i princip nästan bara yngre killar, och det kryper till och med ner i 9-10-årsåldern när man kommer in i den kriminella banan. Och man kan till och med se redan från förskoleålder vilka som kanske har större risk att kunna hamna i stora svårigheter när de blir lite äldre. Och då måste insatser göras redan där. Så likadant som jag pratar om segregationen, med att vi behöver ha en stark socialtjänst, vi behöver en stark skolorganisation där eleverna får den möjligheten de är berättigade till med tydlig utbildning och så vidare, och får den stöd man behöver. Föräldrastöd, avhopparverksamhet. Alltså vi måste bryta den nyrekryteringen in i den kriminella gängen. Och sen är det ju en ytterligare del som vi kanske lite för lite pratar om. Att tyvärr är det ju så att många i de rika stadsdelarna använder olika typer av partydroger som gynnar de kriminella gängen. Och så länge det finns mycket pengar i omlopp så finns det tyvärr då ett stort intresse av att ha snabba cash, som den här filmen också heter.
Just det.
Och det, man ser det så tydligt. Så att det är ju en uppmaning att sluta med de här partydrogerna, för knarket är ett fördärv, både för de som använder det men också göder detta gängkriminaliteten.
Och då måste jag ju passa på här och fråga, vår politik skiljer sig lite kanske från Moderaterna och Vänsterpartiets trygghets- och segregationslösningar, så att säga. Var ligger egentligen oenigheterna? Alltså, var finns konflikten mellan den politik som vi för och deras?
Och där skulle man kunna lite förenklat uttrycka det så här. Om man går höger ut på den politiska skalan, om man tittar bort mot Moderaterna, så pratar de väldigt mycket om hårdare straff och fler poliser. Men det är väldigt stor avsaknad av de sociala insatserna. Satsning på skolan, på socialtjänsten, på civilsamhället. Där finns det inte många förslag. Går vi vänster ut å andra sidan så pratar man väldigt mycket om satsningar på det starka samhället och på satsning på skolan och så vidare, men inte på hårdare straff och fler poliser. Och det skulle säga, där är skillnaden mellan höger och vänster. Och vi socialdemokrater, vi pratar om båda delarna. Vi behöver både fortsätta stärka polisen, fler poliser, hårdare straff för att möta den här kriminaliteten, samtidigt som de sociala insatserna behöver komma in. Så när man lyssnar på de olika politiska partierna så skulle jag ändå vilja säga att vi socialdemokrater är det enda partiet som klarar av att lägga förslag och skapa åtgärder både för de hårda frågorna och de mjuka frågorna för att komma till rätta med den kriminaliteten vi har.
Och så är det ju både på riksplanet, på nationella planet och i kommunpolitiken.
Mm.
Så att, fint. Vi hoppar vidare till nästa fråga, för vi har en hel del frågor till dig, Mattias. Och ni som lyssnar på det här har kanske också frågor. Och då får ni jättegärna ringa in till oss på 031 26 10 90 och ställa era frågor. 031 26 10 90.
I Göteborg har vi ju ett högerstyre, märkligt nog, för det är otroligt få procent de fick i valet, men de lyckades ändå på något vänster bilda ett högerstyre. De har ju satt ett mål om att vi inte ska ha några så kallade särskilt utsatta områden redan 2025, vilket det är ju bara 3 år kvar då. Hur ser du på ett sånt mål? Har vi från Socialdemokraterna något liknande mål?
Och jag tror det är väldigt bra att sätta upp mål, för då behöver man backa tillbaka. Vad behöver vi göra nu för att vi ska nå de målen som man sätter upp? Men jag har fortfarande inte hört någon nu 2022 som anser att det är realistiskt tyvärr att klara ett mål till 2025 som Moderaterna har satt upp. Jag önskar att det var så, men så är det inte riktigt. Vi har ju en målsättning att vi behöver jobba mer långsiktigt och tyvärr så får man lägga på ytterligare 5 år innan vi har kommit till rätta med det här fullt ut. Och då är det ju långsiktiga återigen satsningar på skolan och på de mjuka värden här för att bryta nyrekryteringen till gängen, men samtidigt också ha de hårda frågorna på plats. Och det tar tid att etablera det här, och jag pratade tidigare om bostadspolitiken. Man bygger inte bort segregationen på 3 år. Det tar också väldigt lång tid att göra det. Tyvärr är det ju så som verkligheten ser ut. Så att jag tror vi har kommit väldigt långt om vi blickar mot 2030, och där har vi ju en tydlig målsättning också att vi ska kunna hantera det fram till dess.
Ja. Det är ju väldigt, väldigt viktigt som du säger att tänka långsiktigt, jobba långsiktigt och jobba framåt. Men vi har ju kommit en bit på vägen. Vi har ju 2 områden här i Göteborg som har fallit bort från särskilt utsatta listan. Vi hade ju 7 förut, nu har vi 5 på den. Borgarna och högern vill gärna ta cred för att de har försvunnit. Och så är det ju inte riktigt. Utan där har ju vi bidragit. Vi har ju ändå styrt i 24 år. Vad tänker du om det?
Alltså, ett av de områdena är ju Gårdsten. Och pratar vi om bostadspolitiken där och de satsningar som är gjorda. Mm. Det är processer som har pågått faktiskt i 20 år och som ger resultat här och nu. Men också att vi har en arbetsmarknad som också är stark. Många idag jobbar inom industrin och i andra verksamheter som bor i Gårdsten, och det lugnar också ner området och man får en stabilitet. Men där har det varit en väldigt tydliga satsningar kopplat också till en väldigt aktiv bostadspolitik som också har gjort både med samråd med kommunen, med polis, med bostadsbolagen, med de boende i området. Och det finns ju så många goda exempel när man faktiskt kan lyckas. Och det gäller att hålla i det och dra nytta och så att säga, kunna se på andra områden på liknande sätt för att kunna pressa tillbaka den kriminaliteten som är.
Just det. Mycket bra. Mycket klokt.
Tamara,
ja.
Ska vi ta en Håkan-paus?
Vet du vad? Jag tycker att det låter som en väldigt, väldigt bra idé. Så här kommer Håkan med Känn ingen sorg för mig, Göteborg.
Härligt. Så där, nu vill tillbaka här. Och gött med lite ABBA.
Underbart.
Gillar du det, Mattias?
Ja, men jag tycker faktiskt att ABBA är bra. Och det var ju så kul förra året när de gjorde comeback också. Och de låtarna är ju flera av dem jättebra.
Jag tyckte om de nya låtarna.
Var det inte så att Stefan Löfven fick ABBA-biljetter när han avgick som statsminister?
Han fick det från Ulf Kristersson, tror jag.
Ja, det stämmer. Det fick han i riksdagen när de tackade av. Ja. Ja, just det. Kul. Ja.
På temat ABBA.
Nej, och så men... fick han korv från Jimmie Åkesson, tror jag, någonting.
Ja, jättestark korv.
Chilikorv eller någonting.
Ja. Just jag tror Jimmie sa att han inte vågade äta den själv, men han gav det till Stefan och Stefan lovade att äta den.
Ja, vi får väl se om vi får Stefan som gäst någon gång, så kan vi fråga honom om detta.
Ja.
Jag tycker det låter som väldigt bra. Vi planerar för det helt enkelt.
Ja, absolut.
Men på temat statsministrar. Mattias, jag måste fråga, jag är ju så himla nyfiken. Hur är det att få sitta i riksdagen med Magdalena Andersson, eller Magda som jag kallar henne? Hur är hon som statsminister?
Ja, men jag tycker hon är fantastisk. Alltså, vilket ledarskap. Och Magdalena Andersson tar ju också verkligen tag i frågan och äger dagordningen som sen flera partier faktiskt får rättas efter. Så det är med stolthet jag sitter i riksdagen. Både för den politiken vi för, men Magdalena såklart som statsminister. Och hon har ju också förtroendesiffror som vi inte har sett på 10-15 år kanske att en statsminister har haft, som ligger uppåt närmare 60%. Och sen finns det ingen därefter förutom ner på 32%, så är det Kristersson och sin fallande skala. Mm. Så med det förtroendet, med den tydligheten hon har och det ledarskapet, så är det är jättekul verkligen.
Mm. Och det märktes i partiledardebatten här den 8 maj också, väldigt tydlighet och rakhet. Så att henne ska vi ha som statsminister fortsatt framåt också.
Ja. Många år framöver.
Ja, många år framöver. Så ska det vara.
Som Tage Erlander.
Men då tar vi tillbaka fokus kanske lite mer. Det är en nationell fråga här fortsatt, men kanske på lite mer lokal nivå här. Invandringen har ju varit en stor diskussion under många år, och så även nu med det krig som vi har i Ukraina och Rysslands invasion. Mm. Och vårt partis linje har ju varit att det måste vara både en reglerad och en rättvis och kontrollerad invandring till Sverige och till Göteborg. Kan du utveckla vad det betyder rent konkret att ha en reglerad och rättvist kontrollerad invandring?
Ja. Det här är också en jättestor stor fråga, och en fråga som också finns väldigt mycket känslor i. Vilken väg Sverige ska gå, vilka beslut vi ska fatta och hur den här regleringen ska se ut. Men om man backar tillbaka lite grann till hur det ser ut 2014-2015, då tog vi emot närmare 160 000 personer, framförallt från Syrien. Där tog vi som land, tillsammans med framförallt Tyskland, ett jättestort ansvar. Medan många andra europeiska länder inte tog något ansvar alls. Och vi kan konstatera det att Sverige klarar inte av att ha sån stor volym på nyanlända samtidigt under så kort tid. För då klarar vi inte skolorna, vi har inte bostäder, vi har inte sjukvård, vi har inte möjlighet att integrera på ett bra sätt. Och samtidigt om vi säger så här att vi står i som Sverige utan någon reglerad invandring, då lutar sig också andra länder tillbaka och inte tar ansvar i Europa. Så det här blev ju en stor diskussion, och där la vi också om med en tillfällig lagstiftning 2015, migrationspolitiken, där vi minskade ner så pass mycket så att nu är det kanske någonstans mellan 10 och 15 000 asylsökande per år mot de 160 000 som var 2014-2015. Så att det är ju en markant skillnad, och då klarar vi mottagarna på ett bättre sätt också. Men det har också resulterat i att fler länder i Europa börjar se att man behöver ta ett ansvar. Och det ser vi inte minst nu i kriget i Ukraina. Mm. Där både Ungern och Polen, som inte tog ett ansvar som går att tala om under kriget i Syrien, nu tar ett väldigt stort ansvar. Och sen ska vi ta våra del, självklart, när vi har ett krig, och ett krig som dessutom pågår i vårt närområde. Men då gäller det också i Sverige att få de kommunerna som inte tog ansvar tidigare att nu också ta ansvar, ta emot de ukrainska flyktingarna som kommer till Sverige. Och bryter man ner det per kommun, och Göteborg, så behöver de stadsdelarna som inte tidigare tagit ansvar ta ett större ansvar nu.
Mm. Det var ju en väldigt stor fråga vi ställde här, och då tänker vi att vi ska ställa en lite kanske lättare fråga. Mm. Har du någon låt som du vill önska här som vi ska spela?
Ja, men då tycker jag faktiskt att vi ska spela, om den finns på listan och få fram, kvällens bidrag, och naturligtvis det svenska bidraget Hold Me Closer med Cornelia Jacobs.
Det har vi, och det är det vi ska lyssna till nu.
Underbart.
Välkomna tillbaka till A-radion idag lördag den 14 maj med mig, Tamara Nesik, Jesper Hallén, Daniel Dellenmark och våran eminenta gäst Mattias Jonsson. Är det så att ni hör detta på en torsdag så lyssnar ni på reprisen.
Så är det, absolut. Och Mattias, du sitter ju i riksdagen och har gjort, jag vet inte hur många år.
Ja, det börjar bli några år. 2010 kom jag in i riksdagen och först justitieutskottet och nu sitter jag i näringsutskottet andra perioden.
Jag funderar på, är det något under de här åren som du kanske är extra stolt över? Att något beslut eller något som har hänt?
Ja, men det finns ju jättemycket som beslutas hela tiden. Det är väldigt många frågor i luften hela tiden. Och flera av dem har man faktiskt möjlighet att påverka som riksdagsledamot. Men det, om man tittar på den senaste mandatperioden. Vi pratade Magda förut. Och jag är jättestolt över att vi också har beslutat att rösta fram henne som statsminister. Mm. Men den extrema situationen vi hade med pandemin. Det som regeringen och riksdagen fattade beslut kring olika typer av stöd. För att inte vi skulle få en massarbetslöshet och stöd för att vi ska kunna hjälpa alla som blev sjuka och stötta sjukvården, äldreomsorgen, att industrin kan söka medel, att restaurangerna kunde få stöd så att man inte behöver säga upp personalen och uppskjuten skatt och så vidare. Ett paket som omfattar enormt mycket och väldigt många miljarder, hundratals miljarder när man räknar samman det här. Och det är jag helt övertygad om. Hade vi inte haft en socialdemokratisk regering hade vi aldrig sett de stöden på plats. Och sen de som råkade ut för arbetslöshet fick en förstärkt A-kassa. De som var sjuka fick en förstärkt sjukförsäkring. Och när jag säger det att det hade inte hänt om det inte var en socialdemokratisk regering, då menar jag att när man tittar tillbaka på 2008-2009 när vi hade senast finanskris, då fanns det inga stödåtgärder. Då blev det en enormt stor massarbetslöshet. Och industrin efterfrågade olika typer av stöd. Och det fanns inte. Utan istället så ska man ner på A-kassa och sjukförsäkring. Så där ser man vilken stor skillnad det är på vilken politik som förs. Och vem som styr landet. Så jag är faktiskt stolt över hur vi har tagit oss an den här utmaningen. För att mildra effekterna av pandemin. Sen är ju pandemin i sig fruktansvärt naturligtvis med alla som blivit sjuka och många har dött. Så det måste jag också ha sagt. Men det vi har rullat ut här för att mildra detta, det är jag faktiskt väldigt stolt över.
Jag har en fråga där. Hur ser det ut med karensavdraget? Det har ju varit till och fram och tillbaka. Hur ser det ut fram igenom?
Karensavdraget var ju en sån fråga som vi hanterade, att vi plockade bort. Och nu är ju frågan som vi diskuterar, hur ska vi hantera karensavdraget framåt? Och då är det ju så att när man ser på LO-kollektivet som faktiskt under hela pandemin behövt att ta sig till jobbet, till sjukvården, till industrin och så vidare, var det ju väldigt bra att vi tog bort karensen. När vi ser på tjänstemannasidan så jobbar ju många hemifrån och var inte lika drabbade. Så någon typ av modell här tror jag är viktig att vi kan mejsla ut framåt och se om vi kan hitta någon lösning till nästa mandatperiod. Men om vi tar bort karensavdraget helt för alla grupper så kanske det slår något fel. För många inom tjänstemannasidan klarar av ändå om man inte krasslar kunna jobba hemifrån. Men det klarar man inte på kollektivt sidan om man får uttrycka det så. Och här behöver vi hitta en balans. Och exakt lösningen på det, den är inte riktigt fram ännu.
Okej. Ja. För jag är brevbärare och har lite svårt att jobba hemifrån.
Ja, men exakt. Precis. Du var tvungen att gå till jobbet varje dag fast det var pandemi. Jajamän. Medan cheferna kunde sitta hemma och jobba.
Det är sant.
Ja, pandemi. Vi har ju haft några minst sagt händelserika år med pandemin. Och nu kommer ju Ukraina-kriget. Och vi har ett helt annat säkerhetspolitiskt läge. Och den stora frågan just nu är ju om Sverige ska gå med i NATO eller inte. Mm. Och vi har ju inom socialdemokratin i den senaste tiden haft en intern dialog. Kan inte du berätta lite hur den har gått till och vad är nästa steg nu i den här processen?
Man ska ta någonting om kort bara om säkerhetsläget, så finns det ju ett förut efter 24 februari. Men även om vi går tillbaka i december så levererar ju Ryssland ett brev där man egentligen vill ta kontroll över eller styra över den europeiska säkerhetsordningen. Och tre länder pekades ut. Det var Ukraina, det var Sverige och det var Finland som inte fick närma sig ett NATO-medlemskap. Och den retoriken som har hårdnat för ryskt håll och den extremt brutala fullskaliga invasionen av Ukraina, det gör ju att vi behöver ställa oss frågan, kan vi lita på Ryssland och vad är nästa steg från ryskt håll? Och vi har ju ett faktum idag att Finland säger att de kommer göra en ansökan. Och då behöver vi också pröva den frågan. Och då har vi haft en intern dialog med våra partimedlemmar i distrikten runt om i landet. För Göteborgs del så hade vi ett möte där alla medlemmar var inbjudna 24 april. Och sen har föreningar och enskilda kunnat komma med inspel. Och de inspelen diskuterar vi så sent som i måndags ihop med vår EU-minister Hans Dahlgren på ett distriktsstyrelsemöte i Göteborg. Och det ska jag ta med mig imorgon till Stockholm, för då har vi ett partistyrelsemöte där vi ska besluta om vi socialdemokrater tycker att vi ska göra en ansökan likt Finland i ett NATO-medlemskap eller om vi ska fortsätta vara militärt alliansfria. Så det beslutet blir under morgon då.
Mm. Just det. Mm. Vi har ju varit militärt alliansfria väldigt länge, väldigt, väldigt många år. Och nu riskerar det att förändras. Och vad är det som har gjort att vi har hamnat i det läge som vi är i nu? För det är inte som att det är första gången kris har nått Europa. Och då kunde vi ändå stå fria från allianser. Men nu är det lite annorlunda läge. Vad är det som ligger bakom det?
En av skälen varför vi som land har sagt att det finns flera skäl, men ett av skälen har varit att skulle vi som Sverige som land ansöka om ett medlemskap i NATO, så försätter vi Finland i en svår situation. Finland har en gräns på 130 mil mot Ryssland. Men det som händer nu är ju att det har blivit en omvänd situation. Att Finland säger och bestämt sig för att de ska göra ansökan till NATO. Då måste vi fråga oss istället, hur ställs Sverige då som ensamt land i den här delen av Europa utan att ha varit medlemmar i försvarsalliansen NATO? Och det är det som vi behöver pröva. Och också pröva nu, för många säger ju att det här går väldigt, väldigt fort. Mm. Och det är ju helt riktigt. Jag har full förståelse för att man upplever det på det sättet. För det går väldigt fort. Men om vi ska ha en chans, om vi skulle vilja göra en ansökan ihop med Finland, så är det nu. Säger vi att vi ska fortsätta diskutera frågan under ännu längre tid, då går det tåget och passerar det tåget att kunna göra en gemensam ansökan med Finland. Och sen är det, som jag tidigare sa, att det är ett före och ett efter 24 februari. Yeah. Och det brutala kriget, och om ni kommer ihåg så uttryckte Ryssland, fast de hade 200 soldater längs Ukrainas gräns, att det här är bara övningar, det är bara hittepå att vi skulle gå in i Ukraina. Och sen kom 24 februari och det är en fullskalig invasion. Det går tyvärr inte att lita på Ryssland idag. Men vad som är plus och minus och vilket beslut som är rätt, det är för egen del en av de absolut svåraste frågorna att behöva vara med att fatta beslut kring. För det är komplex och det är en bedömningsfråga det här. Vad är bäst för svensk säkerhet framåt? Och det är inte helt enkelt, för det är många faktorer att ta hänsyn till här.
Och vi förstår verkligen att det är svårt att fatta beslut om det. Men jag tänker, vad framåt, om Sverige skulle gå med i NATO, vad skulle det innebära för oss som land? Jag vet att många är väldigt oroliga och de funderar på den frågan. Betyder det att vi måste skicka våra barn och barnbarn in i krig i framtiden? Vad innebär det för Sverige om vi skulle gå med i NATO? Mm.
Och det är ju det här, och det måste man vara ärlig och säga, att ett NATO-medlemskap innebär ju den så kallade artikel 5, att vid ett angrepp på Sverige så får vi stöd enligt artikel 5, så vi får ett skydd, alltså det är ett säkerhetsskydd. Mm. Men det innebär ju också det, skulle något annat NATO-land bli attackerat, då behöver vi också vara med och ge stöd. Och då kan det ju innebära att vi har svenska soldater som behöver strida i ett annat land för att supportera med stöd enligt artikel 5. Så det är ju så att vi kan behöva ge stöd, men vi kan också få säkerhetsgarantier i form av stöd. Och de bilaterala avtal som vi har idag med flera länder, och det är framförallt fördjupade samarbetet med Finland, det är också ett av skälen. För det djupaste samarbete vi har med något annat land, det är just Finland. Och det förändras ju om de också går med i NATO. Det är ingen säkerhetsgaranti i de avtalen, utan det är överenskommelser. Men vi vet inte vid ett skarpt läge hur det blir. Och det var precis det som man pekade på den uppdaterade säkerhetsanalysen som presenterades igår klockan 11. Mm. Att vi kan inte lita på de avtalen, men vi har en garanti. Men vi har också en skyldighet. Och det är det här som är svårt att göra avvägningar vad som är bäst. Och militär alliansfrihet har ju tjänat Sverige väl fram tills nu. Väldigt väl. Vi har inte haft krig sedan 1814. Så att det behöver man också ha med i de här bedömningarna som ska göras.
Men visst är det väl så att det är väl fort hittills inget NATO-land som har blivit attackerat, va? Så man har inte använt artikel 5?
Nej, det är korrekt. Ja. Och så ser det ut. Och sen finns det ju en klausul i EU-samarbetet också. Att man ska hjälpa ett land som råkar ut för ett typ av angrepp med alla tillbudstående medel. Men den är inte lika stark som artikel 5. Och det som skiljer sig framförallt här, det är ju att det finns ingen militär samordning inom EU-samarbetet. Men det är ju försvarsalliansen NATO. Och NATO är ju, återigen, gäller att betona det, en försvarsallians. Det är ingen allians att attackera något annat land, utan det är att kunna gå samman och skydda sig om man själv skulle bli attackerad. Mm. Och det är heller inte samma sak som att USA, som har gått in i andra länder, exempelvis i Mellanöstern, att det sker under NATO-flagg. Så är det ju inte. Utan det är ju andra länder som har kunnat agera på olika sätt. Och exempelvis när USA gick in i Irak, då stod ju Frankrike som NATO-land starkt kritisk till angreppet. Så att det är inte likhetstecken med att man har ett NATO. Gör det på NATO-flagg, så att säga.
Jag har en fråga där. Från det att, om det är så att vi beslutar oss att gå med, hur lång tid tar det tills att man faktiskt är medlemmar? Och nu var det väl igår som Turkiet pratade om det, att de inte skulle släppa in Sverige eventuellt. Vad är tankarna kring detta?
Då finns det ju så att varje NATO-land kan ju då de har veto att kunna stoppa ett ny medlem för att bli medlem i NATO. Och Erdogan sa ju det senast igår att han har argument som jag verkligen inte på något sätt ställer upp på, men oavsett så kan ju Turkiet sätta sig i den positionen. Och jag skulle tro, utan att ha insyn i det här, men jag skulle kunna tro att det finns också, med de relationerna som Turkiet har med Ryssland, olika typer av påtryckningar för att markera, för ryskt håll vill man inte att Sverige och Finland ska gå med i NATO-alliansen. Däremot så har ju utrikesministern från Turkiet gett helt andra signaler, och nu när vi sitter här och pratar så pågår det ett utrikesministermöte. Exakt var i Europa kommer jag faktiskt inte ihåg just nu, men Ann Linde, Sveriges utrikesminister, träffar Turkiets utrikesminister och just ska ha förnyade samtal kring just Turkiets hållning. För det är naturligtvis viktigt att läsa in andra länders uppfattning kring ett fler medlemmar i NATO, i det här fallet Sverige och Finland.
Hur lång tid tar det från det, om vi skulle bli godkända av alla länder, tills att vi är faktiskt medlemmar i NATO?
Exakt är svårt att säga, men det man räknar med är att det kanske någonstans runt 4, kanske 5 månader tills alla länder har kunnat fatta sina parlamentariska beslut för att acceptera fler medlemmar i NATO.
Okej. Okay.
Jag känner att det har varit väldigt skönt att få vissa frågor förtydligade här och få de här svaren. Du är en riktig hjälte, Mattias. Och det är exakt den låten vi ska lyssna på nu. Heroes med Måns Zelmerlöw. Ja, ni märker, det är Eurovision-tema här idag.
Eget. Fångad av en stormvind med Carola. Underbar låt, tycker jag. Vi sitter här med Mattias Jonsson, riksdagsledamot, och pratar lite NATO. Ja, vi har ju... Det är ju imorgon Socialdemokraternas partistyrelse har ett extra möte och ska prata om hur vi nu ska gå vidare. Vad tycker Socialdemokraterna? Ska vi gå med i NATO eller inte? Eller ska vi ansöka om medlemskap, rättare sagt? Och du representerar ju Göteborg. Vad kommer du att ta med dig från Göteborg imorgon?
Vi har ju haft nu, som jag beskrev tidigare, en intern process där jag också fått med mig ett hel del medskick utifrån det distriktsstyrelsemöte vi hade i måndags kväll också. Men det var två saker som vi behövde uppdatera också, som inte fanns på plats på måndags kväll. Det ena var bekräftelsen om Finland kommer att ta steget att ansöka. Det är ganska viktigt. Och det andra är den uppdaterade säkerhetsanalysen som presenteras igår klockan 11. Och vad den säger och vad den pekar på. Där finns det ju inga tydliga rekommendationer, men det finns ju samtidigt ett antal slutsatser där. Och de håller jag på själv just nu att läsa in. Och det tillsammans med de inspelen, hur vi i Sverige, om ett sånt beslut skulle fattas, kan fortfarande vara en stark röst i världen. För vi har ju drivit på för nedrustning. Att vi kan vara en medlare. Att vi kan vara en stark röst också mot kärnvapen. Och oavsett vilket beslut vi fattar i den spända säkerhetspolitiska läget vi har nu i Europa, i våran del av världen, så behöver vi lyfta och bli ännu tydligare i de frågorna. Även om vi skulle fatta beslutet om en ansökan, ett NATO-medlemskap, men även om vi skulle fortsätta vilja vara neutrala, så är det prioriterade frågor för oss socialdemokrater och Sverige som land att driva.
Ja, och visst, Finland har väl nu beslutat att de ska lämna in en ansökan, va?
De har gett besked om det nu, och jag tror de kommer här under veckan ha några ytterligare tidsaxlar kring hur de ser på det. Så att,
Kan du säga vad du kommer att rösta imorgon?
Jag kommer redogöra för precis hur medskicken ser ut från Göteborgs partidistrikt under partistyrelsen imorgon, och kommer där också förklara med motivering mitt ställningstagande i frågan om ett NATO-medlemskap, ja eller nej. Så att vi får avvakta till partistyrelsen imorgon helt enkelt.
Och med det tror jag att vi avslutar vårt block om NATO helt enkelt. Och lyssnar lite på Arvingarna med Eloise. Såja, välkomna tillbaka till A-radion. Och det blir ju sista gången vi ser det nu. För det är ju sommaruppehåll nu.
Ja, det är det.
Ja, så att nästa gång ni hör oss är det ju 27 augusti. Om ni inte lyssnar på reprisen på torsdag såklart.
Det stämmer. Men Daniel, nästa vecka hör vi väl
Jajamensan, Katarina. Då är det Katarina Bosetti Kristoffersson som har programmet.
Jajamän. Exakt. Så det får ni inte missa. Ja, Mattias. Vad ska du göra i sommar då?
Så det kommer bli mycket valrörelse. Definitivt är det så. Men någonstans tror jag att jag kan få klämma in och ta lite skärgårdsturer med båten också. Det hoppas jag på att det ska finnas utrymme.
Det
låter behöver
härligt.
Behöver lite ledigt också för att
ladda batterierna.
Exakt. Och vara laddad inför höstens debatter och dörrknackningar och vad det vi ska hålla på med för att klara hem valet så bra som möjligt.
Du ska knacka mycket dörr. Det lovar du oss nu, va?
Yes.
För ni är ju, blir lediga från riksdagen, kan man säga så, från augusti, eller när är du 100% ute och knackar dörr?
Efter midsommar så är det ju normalt sett inga debatter och beslut i riksdagens kammare. Nu är ju det så osäkert i det här läget vi har, så det kan ju bli annorlunda.
Såklart.
Och sen öppnar inte riksdagen igen förrän en ny riksdag är vald efter det. Så därför finns det ju mycket tid att vara ute och valkampanja för alla ledamöter och alla partier. Så att det är ju fiffigt på det sättet att vi kan bedriva valrörelse och vara på hemmaplan då för att prata med väljarna helt enkelt.
Så då kommer ni att få träffa, inte bara höra Mattias här idag, men även träffa Mattias när han knackar på eran dörr i valet.
Ja, ser fram emot.
Det blir kul.
Det är jättekul.
Vi kommer ju finnas, knacka många dörrar ute på gator och torg också.
Ja.
Vi planerar också en liten badstrandkampanj. Så om nu när du åker där med din båt så kanske du ser sossarna på stranden. För att stanna till och ta en glass.
Ja, Mattias, vi får tacka så jättemycket för att du ville komma hit och svara på våra frågor. Och för att du ville prata med oss helt enkelt. Vi tackar så jättemycket. Vi ses efter sommaren och ikväll hoppas vi på svensk Eurovision-vinst.
Det gör vi.
Det gör vi.
Så lycka till Cornelia. Hoppas att hon hör detta.
Det gör hon garanterat.
Tusen tack. Kul att vara här.
Tack Mattias.
Kul att ha dig här. Sköt om er.
Ha det gott.